Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkomna till Fotboll och damsamhälle, avsnitt nummer 28 blir det nu.
Härligt, snart 30.
Snart 30, precis som jag precis har blivit.
Precis, stor fest hade du.
Ja, passar bra in då, så många avsnitt, så många år som jag är. Ja. Men det ska vi inte prata om nu, min födelsedag, det kan vi ta en annan gång.
Ja, det ska vi göra. Vi ska prata en av de mest kanske som ständiga aktuella teman. Jag har ju idrottat hela mitt liv, du också gjort i alla fall med basket tidigare i livet. Men alltså den här debatten har pågått i minst 20 år och säkert längre. Det handlar om liksom elitsatsning på idrott. Alltså hur får man fram de bästa talangerna och hur ska man bedriva idrottsutveckling genom hela stegen från unga år upp till landslag.
Yes, vi har valt att kalla det avsnittet för elitsatsningens effekter.
Mm. Det finns ju oändligt många som har åsikter och synpunkter kring det här, och vi får väl säga det att vi gör ett inhopp, att vi har haft Jesper Fumba som är forskare, men vi tar en forskarperspektiv som har skrivit väldigt mycket om det här. Vi träffar ju Thomas Pettersson och så får vi reflektera lite utifrån våran syn på det här, men som sagt, vi har full respekt för att det finns extremt många tankar och åsikter och det är skrivet åt båda håll om det här, men vi ska försöka lyssna på Thomas och reflektera utifrån vad hans syn på det här. Han har ju ändå evidensbaserad forskning på ämnet.
Precis.
Så vi drar till efter idrottshögskolan. Lyssna på honom.
Då sitter vi här idag, fotboll och damsamhälle, på idrottshögskolan i Stockholm med Thomas Pettersson, den första professorn i idrottsvetenskap i Sverige.
Ja.
Fast du är verksam också vid Malmö högskola.
Jag är verksam vid Malmö högskola.
Precis. Välkommen hit. Tack ska vi säga.
Välkommen hit.
Precis.
Det är inte så lätt om man reser över hela stan. Men det måste vi göra.
Du har varit i Malmö och du är från Malmö. Och liksom, nu är vi här i alla fall samlade.
Ja. Har du någon gissning varför vi ville prata med dig? Har du någon sån här...
Jag antar att det har någonting med damfotboll att göra. För det flaggar ni upp för.
Mm. Damfotboll och det är mycket det. Vi har läst mycket av dina forskningar kring selektering och tidig elitsatsning och den delen. Och det är väl veckans tema som är väldigt hett inom både här och damfotboll. Alltså... Ja. Vad sker där? Och det tycker jag som har varit verksam i fotbollen i 25 år. Känns som ungefär lika aktuellt för 25 år sedan som än idag.
Det var det.
Det var så?
Det var så.
Och varför tror du att det här ämnet liksom är ständigt aktuellt? Varför kommer man inte, jag har upptäckt nästan att man inte kommer vidare.
Nej, men det är därför att det här problemet är liksom strukturellt inbyggt i all barn- och ungdomsverksamhet som sysslar med tävlingsidrott. Mm. Du kommer inte runt. Du kan försöka handskas med det, men du kommer aldrig runt. Så länge vi ska ha ungarna till att tävla, så kommer det finnas där.
Mm. För de som inte är så insatta kanske i idrottsvärlden då, och som jag som kanske inte har jättebra koll på just den här selektering. Hur ser det ut idag? Liksom? Kan man beskriva landskapet?
Ja, alltså tävling, det är liksom, jag är inte emot tävlandet. Va? För det är tävlandet som ju drar många av ungarna till idrotten. Va? De vill tävla, de vill testa och de vill vinna och så. Jag är inte emot tävlandet. Vad jag är emot är alltså att vi vuxna alldeles för tidigt lägger våra blöta handdukar över deras så här spontana att de vill tävla och så. Och det gör vi med hjälp av selektion, selektionssystem. För vi måste reta vem är bäst. Va? Det är ju det tävlingen går ut på. Du kan inte ha tävlarna utan att veta vem som är bäst och vem som är sämst.
Mm.
Det är logiken i det. Och då använder vi selektion för att, så att säga, få fram de bästa. Enkelt uttryckt. Och när vi gör det så har det ju visat sig att vi tror att vi letar efter talang. Men vi hittar tidig fysisk mognad. Mm. Så enkelt är det.
Mm. Det är det slutsatsen, tycker du?
Alltså det är all forskning på detta område säger precis samma sak. Mm. Och logiken är då att när du behandlar en åldersgrupp eller en kohort som man säger inom då, va? Alltså alla födda samma år.
Mm.
Födda 00, födda 01 och så vidare. Va? Och det gör vi ju. Vi behandlar ju dem. Det gör vi i skolan och det gör vi så här. Va? Men vi behandlar dem årsvis, kalenderårsvis. Va? Nu skulle vi kunna behandla dem från mars till mars också. Det spelar ingen roll. Va? Men så gör vi i Sverige i alla fall och många andra länder. Om vi behandlar dem på samma sätt så får vi olika effekter. Därför att mellan den som är född 1 januari och den som är född sista december samma år är det ett helt års skillnad i fysisk mognad. Va? Generellt sett, och vi talar om de här generella utvecklingskurvorna, så vet vi det. Va? Och ett års skillnad när man är 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, det är jävligt mycket.
Mm.
Och det gör att du ser någon som du titta på honom eller henne liksom, där har du liksom nästa Zlatan och så. Så gör du i princip alltid en missbedömning. Och det kommer att visa sig. För vi får fram en Zlatan var 15 år.
Och en Lotta Schelin 15 år.
Var tionde.
Typ.
Ja.
Lite snabbare.
Så va? Mm. Och i alla fall har du fel.
Mm.
Och det kommer att visa sig. Hur kommer det att visa sig? Därför att de som du gör den här bedömningen med och så selekterar du och så tar, henne ska vi satsa på. Henne gör vi till lagkapten. Hon får visa alla övningarna för de andra eftersom hon kan dem och de andra inte kan dem. Hon blir föredömet. Henne vi ska lyfta fram i lokalpressen. Det är hon som liksom får följa med upp på den här selektionsstegen som Svenska fotbollsförbundet har. Hon kanske till och med kommer i landslag och så va. Hon kommer att sluta. Hon kommer att sluta innan hon blir vuxen. Ja, det är min forskning visar ju det. Va? Till exempel. Och väldigt mycket annan forskning då. Va? Det vill säga, du har fel när du gjorde bedömningen. Det är en slags diagnos du gör. Va? För att du söker en sak, du hittar en annan. Men den här andra saken, den är så jävla bekväm och så jävla effektiv att använda. Va? Så du, när du ser den här lilla kläne typen då, va? Som liksom bara hostar på henne så ramlar hon omkull. Va? Nej, men henne kan liksom, hon får stå på återväxt när hon har, eller sådär va.
Men då slutar hon också.
Ja, då sätter du in det budskapet i magen på henne. Va? Du behöver inte säga att nu ska du spela fagott istället. Mm. Eller samla frimärken. Du kan bara säga då att ja, kanske inte första uppställningen just nu. Då, alltså. Ja, så räcker det. Va? Men samma sak med de andra. De du väljer.
Mm.
Va? Där har vi nästa Fredrik Ljungberg, vet du. Och där är nästa Zlatan och så. Då, va? Så bygger du in i dem den här föreställningen om att de har talang. Men i huvudsak har de inte talang, i alla fall inte mer än de andra har talang. Utan vad de har, det är tidig fysisk mognad. Så att när de andra växer i kapp, när de sen är 17, 18, 19 år. Och man verkligen kan konkurrera på lika villkor.
Mm.
Och de begriper inte det.
Nej.
Därför att vi har lurat i dem någonting. Om talang. Som de huvudsakligen inte har. Och då begriper de inte vad som händer. Va? Och då har de lagt ner en hel uppväxt. I en föreställning om att det är jag som blir sådär va. Och sen så begriper de andra, de här klänet, de växer, de går förbi. Så tröttnar de också va. Så har du sålt smöret och nu tappar du pengarna.
Mm. Men ändå tänkte jag läsa din studie där. Och då skrev jag ändå att, gick på fotbollen och tjejfotbollen. Att 3/4 av de som hade varit på tidig elitsatsning, om det var Halmstad. Var ändå de som var del av A-landslaget. Så alla verkar inte sluta.
Nej, ska vi liksom, för då får vi styra in det lite på tjejer då. Va? Mm. För här finns skillnader mellan killar och tjejer då. Va?
Och då den som killar var det 50% läste jag. Så den, vissa verkar sluta, men vissa verkar ändå fortsätta hela vägen. Och det är väl det som argumentet för de förspråkarna.
Så har du också undantag. Va? Mm. Det vill säga, du får fram spelare födda sista kvartalet som blir fullbordade elitspelare, va? I årgång 84 som jag följde, så många. En kille på, vad är det, det är 100 000 typ i varje, som föds varje år, va? Och det var det här också. 84 när de var typ 92 000, 93 000 och sådär, va? En född sista kvartalet blev bekräftad elitfotbollsspelare. En. Utav, alltså jag räknar med att för killarna någonstans mellan 50 och 100 i varje åldersgrupp blir bekräftade elitfotbollsspelare.
Och det kan det hänga med genetik då, att de har en fysisk mognad?
Nej, det hänger med att de är undantag. Varje, ingen borde klara det. Står du vad jag menar? Ingen borde klara det. Som var en som klarar det har en egen historia. Och det kan vara så enkelt så att din kompis som hade den fasta platsen sparkade sönder sitt knä. Så vi behöver en inbytare. Du har suttit på bänken i 2 år. Så kommer du in och så visar det sig att ja, men du klarar detta jättebra. Alltså så enkelt eller kan, inte kan det vara, va? Om vi säger det är 100, det är det övre talet tror jag, va? Det är någonstans mellan 50 och 100 då, va? Om vi tar 100, hur mycket är 100 av 100 000?
Det var inte speciellt mycket i alla fall.
Det är en promille. Och en promille, alltså 1% är en felmarginal som man alltid accepterar, va? Det här är en promille. Och det gör att var och en som lyckas ta sig igenom det här jävla systemet, alltså, är ett undantag. Och alltså de kan inte... Jo, jag kan säga vissa saker. Om vi då tar de här då... Nu spelar det ingen roll, stor roll i det fallet. Vet du vem det var för övrigt? Du har Nej. Läst boken.
Ja, jag kommer inte ihåg vem det
var. Rasmus Lindgren.
Ja, just det.
Före detta Landskrona Boys numera. Alltså han,
Ajax,
han klarade sig rätt bra i Ajax. Mm. Typ är han i, jag vet inte, i Danmark någonstans. Mm. Ja, just det. Den killen då, va? En. Vad ska man säga? Vad generellt kan man säga om honom? Jo, jag kan göra det. Hans pappa var ungdomsansvarig i Landskrona Borg för 84. Mm. För att han var så stor. Jag menar det, va? Pappan
var liten också.
Ja, pappan skyddade honom. Mm. Så han fick så att säga växa då, va? Och så gick det bra.
Så att det du egentligen säger, dels det som händer är att de som du har tidig mognad, de präntar mig in att de är stora talanger tidigt, och sen när de folk kommer kapp dem lite senare, så många av dem slutar och har svårt med, ja, så tappar motivationen. Och de som inte får chansen bli utvalda, de slutar också. Så urvalet blir mycket mindre till slut. Så om det här inte skulle ske, om vi ska ta, vad skulle kunna fördelarna bli då? För extra tydligt.
Ja, det är mycket enkelt. Alltså det är ju bara elitidrotten och Lenins partiteori som säger att ju färre desto bättre. Eller?
Mm.
I alla andra sammanhang säger vi, ju fler du har att välja mellan, desto bättre.
Bättre resultat.
Ja.
Men det är ändå lite kontraproduktivt det här, måste jag säga, för att det som vi pratar om är att vi ska inte titta på resultaten, men om vi ska ha en, vi vill ändå ha en bred massa för att få ett större resultat. Förstår du vad jag menar?
Ja, så.
Då vill jag leta efter egentligen fler talanger egentligen, som ändå på något sätt blir mätbart i att idrotten ska vara resultatinriktad och kanske inte inriktad på välbefinnande.
Alltså, Riksidrottsförbundet säger ju själv i sitt det här policydokumenten idrotten vill, att upp till 12 år ska vi inte tävla. Alltså Riksidrottsförbundet själv, alltså, har identifierat den här mekanismen och säger att innan de kommer in i puberteten, innan de ska börja spela 11 manna, alltså så, va? Innan det så ska vi inte, alltså så va? Varför tror de gör det? Jo, därför de vet ju mycket väl det som jag vet i alla fall, va? Att, alltså, du kan lägga upp jättestora planer för hur du ska skaffa en bra elit och allt möjligt, va? Men de kommer inte finnas där. Du kommer inte ha dem att jobba med. Det du har att jobba med, det är att en väldigt stor del av varje åldersgrupp vill komma till idrotten. De är skitmotiverade. Du kan i stort sett bära ut hur som helst mot dem och de segar sig kvar, va? Det är vad du har att jobba med. Det är det enda du har att jobba med. Och det enda du behöver säga till dig själv när du ska börja jobba med sån här, ett gäng sjuåringar, åttioåringar. Det är att jag ska se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt.
Men svaret
till, det är allt.
Svaret till dig, Sofie, det är väl att det vi, alltså syftet med selekteringen tidig elitsatsning för de som gör det är att få fram fler elitidrottare. Det är därför det används.
Mm,
och då säger Thomas att skulle man inte göra det så skulle man få ett ännu större urval. Så även de som vill få fram fler elitidrottare skulle ju...
Vi kan gynnas av det, ja. Precis, absolut. Men det handlar fortfarande om selektering.
Ja, verkligen. Så det är ju, men det där tycker jag är en ändå intressant fråga. Som du tar inne på, varför så många inom idrotten som ändå jobbar med ungdomar, om du har forskat på det, väljer att göra det här som kanske älskar idrotten?
Det kan du svara på själv.
Ja, ja.
Som är ledare inom idrotten.
Alltså,
mina flickor vann minsann den här kuppen i helgen. Då brukar jag säga att då har du burit där jävligt illa åt. Det där liksom.
Jag tänker mig liksom, nu är jag ser ju där ibland, men jag tänker också att det finns ju, nu är jag ju förälder också.
Ja, och
ska få, men jag tänker någonting att jag är ju elittränare på ett damlag. Det tycker jag är en utmaning. Men jag hoppas verkligen om ett gäng 9-åringar ska vara tränare för min dotter, att jag, eller 13 år, att de ska vinna en turnering. De hoppas ju att jag förstår när jag har ett barn, att jag vill att alla barn ska må lika bra. Varför gör inte föräldrar det? För jag tycker att för mig är det inte självklart. Varför är det så viktigt, tror du, för så många föräldrar att vinna i dagens samhälle?
Alltså, ett svar är ju tävlingslogiken. Va? Och då så säger du att man kan inte ha de positiva sidorna av tävlandet utan att ha de negativa. Men de positiva överväger, säger du då, var liksom för rättfärdiga då. Ja, det är ett svar. Varför vill vuxna vara duktiga? Det gäller verkligen inte bara idrotten. Det är ett annat svar. Alltså, ska du då säga, ja, du kanske ska säga det då, liksom, att nej, jag tog de här tjejerna när de var 13. Jag ska vara med dem till de är 19, i alla fall lämna ungdomsverksamheten. Så mitt mål är, det var jag får fundera över, rättare sagt, vilket mål ska jag jobba mot? Att vi vinner kuppen på lördag, det är därför jag säger, va? Att om du sätter dig det målet så har du alltså pajat hela verksamheten direkt. Vad du måste säga är precis som, detta är självklarhet i skolan ju, eller hur? Säger man det liksom, att det är skrivningen på tisdag, det är den som avgör allt i Europa. Och då ska vi bestämma vem som är bäst och sen ska vi ordna verksamheten efter det. Nej, de säger att vi har kunskapsinlärning för 7-8-åringar på detta planet, på 8-åringar på detta planet, för 19-åringar på detta planet. Och vi vet att vi kan inte säga till en 13-åring att nu ska du in på universitetet, hör du. Så, va? Det är de kraven vi ställer på dig nu. Nej, de säger att det är när de är 19 som de ska lämna skolan. Och vi säger, det är när de är 19 som de ska lämna ungdomsverksamheten. Det är då de ska vara som bäst utbildade. Det är då de ska vara bäst. Inte när de är 8 och ska selektera sitt första och andra lag. Eller nivågrupperas. Eller någon annan sån jävla dumhet.
Varför är den här skillnaden så befästa som den är? Liksom.
Vilken skillnad?
Som mellan till exempel om man jämför idrottsvärlden och skolan. Varför...
Det är en stor fråga, förstår du, därför att jag brukar säga så här, va, att föräldrarna är idrottens största tillgång och största problem. Och i det ligger då, va, i en jämförelse som ni mycket väl, jag har gjort den flera gånger, alltså så, va, om ni tänker på skolan där, va, och så tänker ni på idrotten där, va. Skola, statlig, reglerad, byråkrati. Allt detaljreglerat vad som ska hända där. Befolkat utav högt utbildade specialister, professionella. Det finns en etik som man inte kan komma runt, så vidare. Och vad har du där då? En folkrörelse där alla får vara med. Va? Bygger på grundläggande demokratiska principer. Så länge de inte bolagiserar. En medlem, en röst. De som är aktiva är till 97,5% ideella. Det vill säga de tjänar inte en jävla krona på det. Ber du dem utbilda sig, vad säger de då? Om jag säger till dig, du står alltså tre kvällar i veckan plus en dag på helgen med det här gänget. Och så säger jag, nu ska du gå utbildning här min vän. Och det är tre helger i rad nu i oktober. Vad säger du då? Far du åt helvete, säger du. Då går jag. Och vad säger jag då? Som ju då kommer från styrelsen. Nej, för fan. Nej, lugna dig. Nej, du får göra som du vill.
Så okunskap.
Ja. Plus ett jävla tryck från olika aktörer då, va? I förväntan på vad du ska göra, va? Ungarna kan du handskas med. Speciellt ifall du har dem från dag ett, alltså. Jag har prövat detta. Har du dem från dag ett, då kan du lära dig de schyssta principerna. Kan du lära dem från dag ett. Det går jättebra, jag försäkrar dig. Det går jättebra.
Även om alla andra gör olika precis, så går det att lära. För det är det man tänker ibland. Det funkar.
Ja,
klarar man det ett samhällstrycket? Ja. Vadå, alla andra är ju, har selekterat, de är mycket bättre, förlorar med 17-0. Mm. Och varför gör de så? Hur förklarar man det för ett barn om de är i en grupp?
Jag ska göra ett exempel snart. Men alltså, poängen är att där har du en. Är du en duktig pedagog, va? Och du kan din verksamhet i detta fallet. Fotboll, du kan det. Då kan du handskas med det. Sen har du föräldrarna. Och ännu mer skruvat är det om du är förälder själv till någon i den här gruppen då, va? Men du har de andra föräldrarna. Det är de som står och skriker på. Du vet så, va? Du måste kunna handskas med dem. Och har du inte ett accept från din föreningsstyrelse, då kan du sluta. Och så kan du försöka hitta någon annan förening. Va? Utan du ska då kunna säga till den här föräldern som beter sig eller säger, du, så uppträder vi inte här. Utan vi uppträder med denna principen. Vilket innebär att du ska hålla käften, du ska uppmuntra och ingenting annat. Och du ska inte dirigera det. Jag är tränare. Och du ska inte komma i pausen heller. Och du ska inte stå och skrika på din egen unge och så vidare. Det är våra principer. Och tycker du då med knepiga så kan du ta din lilla telning och gå till Hammarby eller vad det nu är. Där du tror att det ska bli bättre. För att här gör vi så. Och har du problem med detta då? Nej, du fortsätter snacka emot. Ja, men jag tar inte denna diskussionen med dig längre än så här. Du får gå till styrelsen. Styrelsen har ett policydokument där de säger att det är så här vi ska göra. Och har du problem med det så går du till styrelsen. Får du inte rätt i styrelsen, då går du till årsmötet. Och får du inte rätt i årsmötet, som sagt, då är det AIK eller Hammarby nästa. Det är inte vår sak, det är din sak, det är ditt problem. Här jobbar vi så här. Har du inte styrelsen bakom dig, som sagt, då kan du liksom säga målsting och goodbye i eftermiddag. Va? För du kommer aldrig få rätt gentemot dem då. Va? Så det är den andra parten. Den tredje parten är styrelsen. Som tänker, oh, vi fick in 00-orna i vad det nu heter i Stockholm. Va? Du vet, Skåneserien heter det där nere. Va? Det är den översta för 15-åringar. Våra 15-åringar, de spelar i Skåneserien. Så va. Allt som är fredet kring det, va. Och det är samma sak där, va. För har de den inställningen, va. Och du har en annan inställning. Då är det bara att det går. Så. Ja, så vidare. Jag försöker nu alltså bena upp vilka olika tryck du har där du står där. Ja.
Men styrelsefrågan då, har det också med pengar att göra? Att man får
på ett väldigt dumt sätt, va? De tänker så här, nu hittar vi det lilla guldricket här, va? Det är han, Peter Niklas, här då, va? Han är 12 år, fan vet du. Nu gör vi alltså på allt fel på det viset som jag beskrev. Vi gör Peter Niklas till målstocken för hela årgången, va? Det han kan, det är det som anses vara bäst. Vilket innebär att han utför alla, alltså han visar alla träningarna. Han ställer vi alla kraven på. Han blir lagkapten, han blir målskytten. Han blir, ja, han får komma med på distriktslaget och så här då. Och då har du alltså tagit sönder den årgången. Kan göra det på en vecka eller två veckor då, va? Därför att året efter så har du flyttat upp guldägget till 01-orna, eller vad blir det, 99-orna, va? Därför att han måste ha bättre most och han måste, du vet så, va? Och de andra då? Ja, alltså om de har vunnit så länge han är med där, va? Så vinner de inte längre, va? Så de som inte redan har hunnit köra båt därför att de inte kan göra tre kickar på vänstern som han kunde, va? För, så, va? Då slutar ju då, va? För då har du inget lag kvar då, va? Då har du en kille i någon kvar. Ja, men det är han vi ska liksom sälja och vi ska skriva kontrakt med honom. Och så. Det ska bli en jävla bra affär. Ja, och så kan du räkna ut vad som händer. Den grabben blir det ju ingenting av. Och så sitter styrelsen där som säger, jaha, då fick vi inte upp någon från ungdomsverksamheten detta året heller. Då! Nej, tror sig fan alltså. Så jag menar, det, visst tänker de pengar, men de tänker ju helt fel pengar så att säga, va?
Ja. När tycker du att det är okej att börja med selektering?
Om du frågar, hur många allsvenska lag finns det? 16.
Mm.
Om du frågar 16 allsvenska tränare så här.
12 i damallsvenskan.
Ja, och 12. Ja. Och så säger du så här. I vilken ålder kan du säkert se att den här tjejen eller den här killen kommer att bli alltså uthålligt jättebra elitspelare? Alltså förmodligen på landslaget och så. I vilken ålder kan du se det? Vad tror du skulle få för svar då?
Jag tror jag skulle få väldigt sprida svar, men det är väldigt svårt att säga skulle de flesta svara på.
Ja, det, jag har ju testat några, det är därför jag säger detta. Mm. 19, 20, 21 kanske är den allmänna bilden. Och då ställer jag den här frågan. Varför håller ni på med femåringar då?
Mm.
Femåringar, de kan ju fan knappt krypa. Varför håller ni på med detta? Och då säger de allsvenska tränarna, ja det där jävla dumheter. Så. Jaha, men det är din förenings dumheter. Ja, men det är inte min så. Jag har hand om A-laget. Så.
Men vilken, så här, om vi pratar om, när vi är inne på vilka effekter du får för talangverksamhet överlag. Men vilka effekter får du för barnen om man börjar med selektering sedan vid femårsåldern?
Ja, vad skulle du säga?
Jag är nyfiken på vad du har att säga. Jag tror att det är extremt negativt.
Det är så här,
alltså, fel fokus.
Ja, jag gjorde ju den senaste idrottspolitiska, alltså statliga utredningen. Och där arbetade vi ju in ett barnrättsperspektiv i statens mål för att ge pengar till idrotten. Vilket innebär att all verksamhet som är för barn och ungdomar ska utgå från barns och ungdomars behov. Skulle du säga att det ligger i barns behov att bli selekterad som femåringar?
Och det är kanske extremt. Det tror jag kanske majoriteten av samhället håller med om.
Som 12-åringar då?
Ja, för det
FNs definition är upp till 18 år när vi talar om barn, eller hur?
Ja,
ja.
Precis.
Ja. Nej, men det är klart att det är först. Tänk dig alla de här enormt entusiastiska ungdomarna som kommer till din förening och säger, åh, kan jag få vara? Får jag vara med? Och sådär, va? Jämför med om du är idrottslärare i skolan och ska liksom få alla till att röra sig. Va? Du kan bara se liksom, vilken enorm skillnad. Sen ska du förstöra den känslan för 9 av 10, för 99 av 100. För att du tror att den 100:e ska du kunna sälja till Anderlecht eller något sånt då. Vilket du dessutom inte får i 99,9 fall då.
Men handlar det inte bara, alltså, jag tänker att även om man tänker att man ska ta fram talanger som man eventuellt ska sälja i framtiden, så handlar det också om att har folk en kunskap om att man skulle kunna mäta på ett annat sätt. Alltså jag kan ta mig själv så här, jag spelade basket när jag var ung. De som var dåliga fick inte vara med och spela på matcherna för att de drog ju ner laget och folk blev ju sura på att nej, men du är så dålig så då får de bara spela istället. För man vill ju vinna en match för att man sen vill vinna en cup.
Mm.
Jag tror inte att det hade så mycket att göra med pengar i föreningen, snarare med att vi i laget och föräldrar såklart och tränare hetsade om att man ska vinna. Hade man kunnat sköta den här cupen på ett annat sätt? Hade man kunnat göra så att vi hade matcher där man inte liksom mätte poäng, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, kan det finns ju sådana system. Ja, det kan man göra. Ja, det kan man göra. Man kan göra jävligt mycket. Bara viljan finns, så att säga. Alltså ett sätt, bara nu för den konkreta frågan, va?
Mm.
Okej, du ska ha en kupp, vilket ofta brukar ta fram det allra värsta i fotbollen till exempel. Va? Allting allra värsta finns förtätat i kuppen då. Va? Serien är ju ändå liksom att du ska spela 2 gånger mot alla lagen och den som är liksom bäst i sista änden är bäst och så. Va? Men kupp tar fram allt jävligt då. Men om du då säger så här, okej, vi är 10 lag som ska göra en kupp. Okej, första matchen lottar du. Då får du resultat, va? Några har vunnit, några har förlorat, några har kommit överut. Ja, då får de som har vunnit spela mot varandra, de som spelat överut spela mot varandra och de som har förlorat spela mot varandra. Ja, efter 2 omgångar så har du en serietabell. Sen fortsätter du konsekvent så. Förstår du hur jag tänker då? Då får du alltid spela mot dem som är ungefär lika bra som du. Va?
Mm.
Men du får ändå en, alltså du får ändå ett resultat. Va?
Mm.
Och så kan du tänk att Stina inte ska behöva sitta liksom på bänken varje match hela tiden. Så. För varför skulle hon göra det? Du har henne i verksamhet också. Hon har en gång kommit sprudlande glad till dig och säger åh, jag vill spela fotboll och så. Va? Och det ska du ju inte släcka. Va? Du gör ju inte henne till en bättre. Alltså, mycket av det här tycker jag är också så lätt att se om man jämför just med skolan. Va? Alltså med den oerhörda skillnaden i inställning till. Va? Skolan, i skolan måste du tänka så här. Va? Jag har alla här. Va? Alla ska utvecklas. Jag måste se till all. Och det är ju svårt, lätt att säga kanske då, va? Jag måste se till alla. Alla ska utvecklas enligt sina egna förutsättningar så långt som möjligt. Va? Ja, redan där säger du att du inte kan sätta den på bänken. Så va? Men så att där gör du det därför att du vill ha resultat på ja, de bästa och så. Va? Och det är återigen, va? Jag ska inte säga bara, men det är ju en utbildningsfråga också. Va? Det är det ju. Va? Kan man bara liksom få in detta i huvudena på folk. Alltså de ser hur absurt det är, va. Då kommer de nu göra. Jag har en sån egen upplevelse. Jag ska inte prata så mycket om mina egna. Men jag har 10 års erfarenhet av detta, va. 2 årgångar. Och däremot i 4:orna, det grundade sig på den erfarenheten då, va. Och egentligen 83:orna som jag var med då, va. Men det tog för lång tid att få pengar så vi fick ta 84:orna då, va. Innan jag var medveten om detta. Jag tvekade länge. Min äldste son fick inte börja när han var 5, när han var 6. Han fick börja på Norden när han var 7, för jag tänkte, kommer aldrig hålla då. Va? Så fick han börja med, och direkt efter så, när de såg liksom, vem jag var så. Ja, nu måste du vara med och vara tränare och ledare. Så, nej, tack så. Alltså jag är uppvuxen med 2 elitidrottande föräldrar. Jag vet liksom, ger man idrotten ett lillfinger så klipper de hela handen. Så nej. Så ett helt år gick jag där ner och var på träningarna och stod och tittade så och sa ingenting så. Alltså till slut så tänkte jag, okej, jag får göra min del också så att säga. Så det gick jag med då. Va? Men i början hade jag alltså inte tänkt tillräckligt. Va? Så jag kom på mig själv på en match. Jag kommer så jävla väl ihåg det. Jag stod och skrek på min egen grabb då. Va? Du vet så där. Men för helvete Martin, ser du inte? Och så va. Och sedan så plötsligt så hörde jag mig själv utifrån. Och så tänkte jag, är det så här man ska uppträda? Nej, det är ju inte så här man ska uppträda. Så bestämde jag mig. Aldrig mer.
Mm.
Och från det ögonblicket så började jag alltså jobba. Och jag tror att den här studien med 84, jag tror den nästan föddes i det ögonblicket. Alltså. Vad är det vi gör med ungarna? Alltså hur bär vi oss åt? Vad är detta för uppfostringsmiljö? Eller socialisationsmiljö som vi då säger. Va? Vad är detta för någonting? De här sprudlande, glada ungarna som kommer till oss och säger lär oss. Alltså, hur ska vi tillvarata det på bästa sätt? Det blev grunden för det. Va?
Det är lite ironiskt att det är liksom en kombination av okunskap. Att man bland liksom kanske ledare och föräldrar. Med att många föräldrar verkar ha en övertro på sin egen kunskap. Om att de kan liksom ha med och påverka så mycket. De går inte in i skolan och säger till lärarna hur de ska lära ut.
Nämligen.
Men de går gärna till tränaren och säger hur de ska göra.
Nämligen. Så är det ju, va. Och detta, nu talar vi fotboll, va. Det finns 70 specialidrotter i RF. Och det fungerar inte på samma sätt i alla, va. Det får vi ju liksom lägga åt sidan, va. Det finns många specialidrotter där du inte får vara med och vara tränare ifall du är för, om du bara är förälder. Där du måste vara utbildad för det, va. Högt utbildad dessutom för att tillåtas, va. Så att det är skillnad, va. Fotboll har ju alla spelat, va. Ni vet. Så den här reservationen får vi ju göra då, va? Ja, de är inte bättre. Alltså de är inte bättre de. Det tycker jag inte, va? Men de är åtminstone välutbildade. Alltså så, va? Och där kan inte en förälder gå in och säga att min dotter ska vara med i tävlingsgruppen här och så.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alla kan lite fotboll. Men om vi går tillbaka till det som jag tycker...
Ja, det, jag tänkte just nu komma tillbaka till din fråga om tjejerna då. Mm. För det är kanske lite det som ni är extra intresserade om, jag förstod det rätt. Då sa du så här att där var det ju 3/4 som kom från systemet. Mm. För det är det vi talar om nu, va? Alltså det systemet som börjar med att man skickar ungar till 13-årsläger. Och då överlämnar så att säga föreningarna ungarna till distrikten. Det är distrikten som anordnar 13-årsläger. Och sedan 14-årsläger. Och sedan 15 år då lämnar distrikten över ungarna till förbundet. Så då kommer i vårt fall då elitpojklägret, elitflicklägret. Och då har varje distrikt 16 spelare på det här lägret. Och sen fortsätter trappan över då, va? Sista dagen har man något som heter All Star Team. Då har man yxat ner...
Och man tagit bort det nu faktiskt. Ja, men det fanns
Du ska veta att jag berömmer mig lite mig själv. Där, va? Mm. Faktiskt. För jag har ju påpekat så många gånger, va? Att när du kommer dit hen, va? Du har alltså 384 spelare på ett elitflickläger. Så yxar du ner dem till 64. Så får de spela All Star Team-matcher. 2 stycken matcher. Och de 300 får sitta där runt om. Och jag har sagt att det finns inget enskilt ögonblick där svensk fotboll förlorar så mycket talang som under dem, under det förhållandet. Va? Ja.
Men om man tänker så här...
Jag bara försöker förklara för dig nu, för jag tror du fattar det. Va? Att enligt mina siffror, blev du inte uttagen till det första 13-årslaget så blev du aldrig... proffs. Alltså blev du aldrig elitspelare. Så långt jag kunde undersöka det så var det entydigt. Blev du inte uttagen till det första då kunde du börja samla frimärken. Så. Upp till det här 15-årsläget då har man ju yxat ner en årgång till 384 just, va? När jag ser, för att då är det här med relative age-effekt då, va? Om du slår detta mot när de är födda på året så ska du se att till skillnad från årgången som ser ut ungefär så här över kvartal 1, kvartal 2, kvartal 3, kvartal 4 så ser den ut så. Och den är alltså raknivas. Vilket innebär att du utan problem kan hävda att ju tidigare du är född på året desto större sannolikhet att du blir uttagen till de här lägena. Och om du räknar på detta statistiskt, jag har använt 2 olika sätt att räkna på, va? Så är min bedömning då att där förlorar du cirka hälften av den talang som du borde ha hittat. i och med den effekten. Och detta har skett mellan åren 13 till 15. Så när de kommer upp...
Förlorar man dem för de slutar? Eller
de finns ju inte med där. Va?
Nej, men eller för att de inte får den träningen som de
nej, men
får.
Så tittar du baklänges. Det är ju det som är så finurligt med sådana här longitudinella studier. Va? Sen går du baklänges så ser du hur många som... Nu ska vi säga rätt här, va? Alltså, hur många...
Som hänger kvar, eller?
Hur många som fick göra minst en ungdomslandskamp för Sverige? Och det gör man mellan POF 15 och POF 19, då, va? Hur många utav dem? De var alltså... I årgånget 4 var det 76, tror jag, eller 77 stycken pojkar och flickor som fick göra minst en landskamp. Hur många utav dem var inte på elitlägren? Varav
4 stycken.
4 stycken. 3 stycken var pojkar och en var flicka. Pojkarna var Västra Frölundas målvakt som när han var 13 var så hög. Som när han var 17 var så hög. Det var den ene. Den andra var den första 84 som fick spela en A-lagsmatch för ett allsvenskt lag. Kom från AIK. Jag ser att jag har spelat en hel del i Brommapojken. Eller spelat en gång. Alltså så va. Det var så va. Så att kom du inte till Halmstad så blev det inget va. Alltså kom du inte till första omgången så blev det aldrig något. Kom du inte till elitlägarna så med mycket få undantag blev det inget. Det vill säga att intaget som 13-åring styr helt och hållet hela den här landslagsstrukturen. Upp till och med P19 och F19. Och sen är ju nästa U21-landslag då, ovanför där. Va? Säger mina siffror, och de är entydiga. Och så att upp till det här 15-årsläget så blir det med ungefär halv... Alltså så har du inte hittat ungefär hälften av den talangen som du borde ha hittat. Om du sen tar dig från 15-årsläget, eller de som fick göra minst en landskamp, och så tittar du 10 år fram i tiden, om 25. Så tittar du, hur många är kvar då? Då är det alltså för männen, som då är män, hälften. Så utav de 50% de så att säga hittade, så är det alltså hälften som sedan verkligen blir. För att ursäkten för att göra på det här viset har hela tiden varit att ja, det är ju lite orättvist mot de som är födda i december, men vi hittar ju faktiskt de som kommer att bli bäst. Nej, jag fick vänta i 6 år för att kunna säga det. Nej. För det var det inte, utan det var inte mer än hälften då, va. Men för tjejerna, nu kommer vi på tjejerna då, va. Var det några fler? Då var det 11 och 15. Och då ställde man sig frågan, jaha, fungerade bättre för tjejerna då? Och då skulle jag säga, nej, det är tyvärr tvärtom. Faktiskt. Och det är liksom svaret på din fråga. Men det här kräver lite utredande då, va. Det finns skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller den här effekten. Relative age-effekt. Det finns för lite forskning för att kunna säga precis vad det handlar om. Men en viktig faktor är antagligen att tjejerna kom in i puberteten tidigare än killarna. Så att de här effekterna, de relativiseras upp på 13-årsåldern för tjejerna. Men så att för killarna så är det jävligt mycket hårdare. Så det är en rent fysisk. För det andra, den forskning vi har visar att ju fler du har att välja mellan, desto hårdare kommer relative age-effekt att inträffa. Va? Mm. Och eftersom det går 2 fotbollsspelande pojkar på varje fotbollsspelande flicka, så är det en tillkommande faktor. Då, va? Och det finns ett antal sådana faktorer som gör det. Men när det gäller det här med systemet, så då tror jag det är så här, förstår ni, att som manlig fotbollsspelare så kan du faktiskt tjäna en 10 000 om året ner i division 2-3. Det vill säga, om du inte blir uttagen, om du ramlar ur systemet men liksom ändå fortsätter spela. Mm. Ja, men det kan jag ju göra några år. Va? Och det är kul med kompisarna, och så får jag den här 10 000 och så. Va? För tjejerna? Nej. Ramlar de ur systemet, ja men då... Då är det det. Då slutar de. Om de så liksom har spelat ungdomslandslag eller vad som helst. Va? Och vad fan, Jag räknar ju ut att i den genomsnittliga lönen för en allsvensk manlig spelare var 63 000. Den genomsnittliga lönen för en superettanspelare manlig var 17 000. Den genomsnittliga lönen för en tjej fotbollsspelare i allsvenskan var 6 500. Ja, och så ska de föda barn. Mm. Och så i och med att de inte kan försörja sig på fotbollen så får de ta alla de taskiga jobben. Jag hade en fantastisk intervju med tre tjejer uppifrån. Det som ligger högst upp, vad heter det? Piteå tror jag då, som ändå kommit upp i allsvenskan. Där de beskrev den situationen för mig. Den var så fullständigt omöjlig alltså. Mm.
Fullständigt omöjlig. Är det svårare att bli bättre då när man ska lägga ner tid på en massa annat?
Ja, och varför skulle, alltså, vad finns det då? Mm. Du ställer till ditt liv, du får inte ett jävla öre. Mm. Alltså, det var bara 90 spelare i damallsvenskan som överhuvudtaget hade någon lön. Mm. Alla de andra spelar gratis.
Ja. Ja, nej, det...
Och det är klart att då blir det ju så att de som då tas in i systemet, de väljer ju att fortsätta på ett helt annat sätt än de här tjejerna. Alltså så fungerar systemet i den meningen då, va? Men inte på något bra sätt, va? Jag har ju sagt att det värsta svensk damfotboll kunde göra, det var att kräva samma villkor som herrarna när det gäller de här selektionssystemen.
För att de villkoren var så dåliga?
För att de drabbar ju tjejerna oändligt mycket värre, va? Jag menar, sparkar du ut halva liksom 10-årslaget i Malmö FF? Ja, vadå? Det står ju för fan 30 stycken och liksom knackar på dörren så här, va? Vad händer på tjejsidan? Ja, du får ta en 13-åring och sätta i A-landslag, eller A-laget. Så hon sparkar sönder, eller någon annan sparkar sönder hennes knä innan 2 säsonger är gångna. Där har du skillnad. Mm.
Men ser du liksom all, visar din forskning att all selektering är negativ? Till exempel om man skulle lösa det här med föreningar, att det skulle alla liksom, det finns ju ändå många förbund nu som inte har resultat i sina serier och sådana saker. Och sen så finns det en selektering på förbundsnivå där de bästa får träna med. Tycker du allt, är det allt eller inget, eller hur ser du på det där lite grann?
Alltså i den utredning vi gjorde, den heter ju föreningsfostran och tävlingsfostran. Det är ett begreppspar som jag har utvecklat för att liksom visa de olika både värdena och logikerna som finns inom barn- och ungdomsidrotten framförallt. Och det är där mitt budskap ungefär att man ska ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Det vill säga man ska ge staten eller samhället vad samhället vill ha ut av sitt stöd till idrotten. Och man ska ge idrotten utifrån sin egen logik. Och sen handlar det om att balansera de här två uppdragen som ges till oss som står med ungarna. Då, va? Att vi ska balansera dem. Och ju bättre vi kan balansera de två uppdragen mot varandra. Det vill säga vi ska inte bara ha det ena. Och vi ska inte bara ha det andra. Utan vi ska försöka upprätthålla en balans mellan de här två egentligen oförenliga men ändå uppdragen. Va? Ju bättre balans vi har där, desto bättre verksamhet kommer vi få. Det är mitt generella svar. Va? Sen vet jag inte om du också läste det kapitlet om de intervjuerna jag gjorde. För jag gjorde ju 19 intervjuer med, alltså det var 61, om jag inte har sagt det tidigare. Va? Utav 84 så var det alltså 61 individer som blev bekräftade lite. 46 män och 15 kvinnor. Och det är ungefär, tror jag, det är någonstans där som det ligger varje år. Va? Jag säger inte exakt, men ungefär där. Va? Det är ju då dubbelt, eller till och med 3 gånger så mycket män som kvinnor. Ja, det är rimligt. Och det är ungefär mellan 50 och 100. Ja, det är också rimligt. Det är alltså sådär. Va? Jag gjorde 19 av dem då. Va? Huvudsakligen sådana som inte hade fått vara med i systemet, men som ändå som inte gav upp. Va? Och som blev de här bekräftade. Va? Trots att de hade sparkats ur systemet. För det finns ju sådana också då. Va? Och det är väl de svaren som jag tycker att du ska ta till dig då. Vad är detta för individer? Ett, de är undantag allihopa. De är, var och en är fullständigt unik. Va? Du kan så att säga inte generalisera. Du kan inte göra några generaliserar utifrån det. Däremot kan du titta på vissa regelbundenheter som förekommer i deras historia, bakgrund och så. Va? Vad är det för någonting? De är inifrån styrda. De flesta ungar, och när ni ser på föräldrarnas liksom engagemang och sådär, va? De flesta ungarna är utifrån styrda. Och om inte för, så kommer de försvinna när de ska göra sitt fadersmål då, va? 15-16 års ålder. Nu ska jag jävla... Alltså, han hoppas att nu ska jag fan visa honom att det ska jag inte, va? Och vad går det ut över då? Ganska ofta. Det är idrottsliga arrangemanget, va? Därför att de har varit utifrån styrda. Är de inifrån styrda, då kan föräldrarna säga, och föräldrarna liksom fattar detta, va? Då kan föräldrarna säga så här, va? Ja, jag uppskattar ditt engagemang, va? Och du får bestämma över det själv, va? Och vill du gå och träna ikväll så går du och träna ikväll. Och vill du inte gå och träna så bör du inte förklara det för mig. Då går du inte och träna, va? Vill du ha skjuts så skjutsar vi dig. Du måste tänka på, om du ska ha match på lördag förmiddag så kan du inte svira på fredagskvällen. Det måste du tänka på och sova. Du måste äta rätt. Du måste sova. Då har du en kombination utav den här inifrånstyrdheten. För det är den besattheten som gör att de kan stå efter. Alltså om man nu ska ta Zlatan i Jimmich. Han stod ju efter varje träning ett halvårs tid på vintern. Och bara sköt och tränade fint och sova. Alla andra hade gått hem.
Mm.
Den är en mycket central. Sen, för det andra, så har du då haft minst en viktig vuxen som då inte har varit nödvändigtvis. Det kan ju ha varit en förälder eller en farbror, morbror eller sådär, va? Men som har det idrottsliga kapitalet. Som kan säga till dig, så här, nu ska du göra mig klart för dig. Så här, när tränaren talar så är du tyst. Alltid. Och när tränaren frågar dig vad som är meningen med den här träningen så säger du, jag vill lära mig något nytt varje träning. Alltså, lär dem koderna, va? Lär dem, för det här med kapital, ni vet, jag känner ju till Bourdieus kapitalbegrepp, som inte bara handlar om ekonomiskt kapital utan kulturellt kapital, utbildning och sådär, va? Jag tror att idrottskapital, och det tyckte jag kunde identifiera i, alltså de som blev utkastade men ändå höll fast och blev. De hade idrottskapital allihopa. De hade någon viktig vuxen som hade liksom, ja, nu ska du göra så här och ta det lugnt nu, va? Och ja, du vet att jag står bakom mig. Jag har sett att du kommer att bli en jätteduktig basketspelare. Så liksom, ta det lugnt, dö, så, va? Ja, så där, va? Och sen en betydande inslag av tillfälligheter. Tur.
Ja, det är mycket som spelar roll som avgör huruvida någon ska lyckas eller inte.
Och vi har två avslutande frågor, men jag har en sammanfattande fråga. Nu har ju Svenska fotbollsförbundet fått en ny generalsekreterare, Håkan Sjöstrand. Han gör en omorganisation som tittar över hela verksamheten, om jag förstått det.
Mm.
Och om han skulle få en lite kortare liksom, rekommendation från dig på hur man ska jobba med ungdomslag på bästa. Mm. Vad skulle den kunna vara utifrån det vi pratar om idag?
Ja, alltså första gången, det var på DNs första sida år 2000 tror jag första gången, så står det så här: professor säger, kolon, slopa alla ungdomslandslag. Det är 15 år sedan nu. Första gången. Och jag säger fortfarande samma sak. Slopa alla alltså, och inte bara för slopa ungdomslag. Jag menar så här, slopa selektionssystemet. För det, och ungdomslandslagen kommer ju från selektions... Alltså det är det som är ursäkten, va? Vi måste veta vilka som är bäst som 15 gånger. Detta sättet vi gör det på, va? Så att tar du bort det... Du, i och för sig kan du ha kvar ungdomslandslag. Du kan behandla ungdomslandslaget på samma sätt som du behandlar A-landslaget. Det vill säga du har en förbundskapten som åker runt bland klubbarna och tar ut de bästa 15. Och sådär, va? Så egentligen skulle man kunna ha kvar ungdomslandslaget. Men slopa... Alltså, slopa selektionssystemet. Absolut. Ha gärna utbildningsläger. Nu, och jag vet inte om du har hört, men de har ju gått över till sig det. Ja, men det är ju elitläger. Det är bara utbildningsläger. Helvete heller. Så, slopa selektionssystemet. Se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt. Lägg alla de resurser som finns investerade i selektionssystemet, och det är ju jävligt stora resurser när vi talar fotbollen i alla fall, va? Det är ju alltså ekonomiska resurser, det är så att säga utbildningsresurser, det är organisationsresurser, allt, va? Lägg ner dem på klubbnivå, men tvinga klubbarna att arbeta på rätt sätt.
På sån här?
Ja, det är de här principerna som finns i boken också, va? De är inte huggna i sten, men det är sådana principer som jag menar går åt det hållet då, va? Menar jag då, va? Ja, det är just det. Den första är ju den, va? Så många som möjligt ska med så länge som möjligt. Mm. Det andra är var en ska utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Och ta den på allvar, va? Mm. Den tredje är varje individ ska jämföras med sig själv och ingen annan i sin utveckling. Och så är det några till då, va? Som slutar med liksom ger alla en bra och genspecifika utbildning.
Så bra. Då stannar vi där. Får du två frågor som vi ger till alla våra gäster?
Mm. Den första handlar lite grann om damfotbollens intåg i samhället. Damfotbollen är ändå förhållandevis ny om man jämför med herrfotbollen. Mm. Så vad tycker du att liksom damfotbollen har betytt för svenska samhället?
För svenska samhället?
Mm.
Jag tror att vi kan se damfotbollen som ett av de uttrycken för den väldiga ändå samhällsförändring som skedde på 60-talet och 70-talet, alltså när kvinnorna så att säga lyckades komma ut och etablera sig på arbetsmarknaden och bli, inte jämställda, men liksom bli lite i sin egen rätt då, va? Så är det väldigt symboliskt tycker jag liksom att damfotboll går från någonting som spelas mellan ett antal äldre kvinnor och så några kommunalpampar med gummistövlar på sig, va? Som ju är alltså så, som står för någonting väldigt symboliskt, va? Till och liksom det här då, trots min invändning, säger att vi ska bedömas på samma sätt som männen, så. Även här, så. Så i den meningen tror jag att, alltså det, jag tror inte att liksom damfotbollen har varit jätteviktig för samhällsutvecklingen, men jag tror att damfotbollens utveckling har varit ett väldigt tydligt tecken på att samhället har utvecklats och förändrats och så, va. Till det vill jag också säga att jag är väldigt imponerad över hur tjejfotbollen, hur snabbt den har utvecklats. Alltså historiskt sett så är det ju så, va? Jämfört med 1864 års associationsregler och sådär, va? Jag tycker det är en fantastisk utveckling som de har gjort.
Och sista, vi har också, som vi brukar prata om lite grann, det är att ändå ge, nu har det gått väldigt snabbt utveckling, men vi står ju för att vi tycker att det finns en del kvar, både liksom att den får den uppmärksamhet den förtjänar, framförallt alla tjejerna får lika rättigheter som män att träna. Vad ska man göra för att få ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet? Jag tror att det är lika mycket en riktig sport som alla andra.
Ja, alltså det där är, skulle vi kunna ägna resten av dagen åt, alltså, för att det är inte helt lätt, skulle jag säga. Det gäller inte bara damfotboll, det gäller inte bara damidrott, det gäller inte bara idrott. Det finns en paradox. När det finns en, om ni missförstår mig rätt nu då, va, en underprivilegierad grupp. Och det kan vara invandrare eller det kan vara funktionsnedsatta. Det kan vara kvinnor, det kan vara kvinnliga fotbollsspelare och sådär, va. Så finns det någon slags paradox i att hur man än gör man fel på något sätt, va. Så liksom, antingen så får de hävda att vi ska ha exakt samma förutsättningar som männen då, i detta fall, nu talar vi bara om, därför att vi är speciella. Eller så ska de säga vi ska ha speciella villkor därför att vi inte är speciella. Vi vill inte betraktas som speciella. Alltså, vi ska betraktas som speciella eller, och samtidigt ska vi inte betraktas som speciella. Va? Och det finns en logik som följer av det, det finns en logik som följer av det. Ja, och så. Va? Som gör att man måste ha tungan väldigt liksom rätt i mun när man säger det. Alltså självklart tycker jag att, om vi nu talar om Svenska fotbollsförbundet, alltså fortfarande inte har blivit vuxna när det gäller de här frågorna. Va? De har en herrverksamhet, de har en damverksamhet. Egentligen borde man ha en samkönad verksamhet mycket, mycket längre upp i åldrarna än vad man har idag. Men när man sen måste skilja dem, va, så har man faktiskt två verksamheter. Och är det då så att den ena verksamheten drar in 500 miljoner kronor i extern finansiering varje år och den andra går med förlust, ja, hur ska man då resonera? Då får de skylla sig själv och så, va, så köper vi bil åt Anders Svensson. Alltså, det är inte vuxet. Det är inte moget. Alltså har man två verksamheter och man är besjälad, det är fotboll i båda fallen, vad vi älskar fotboll, så, ja då får man ju nivellera lite liksom så att de får, i detta fallet då tjejerna får förutsättningar så att det utvecklas. Man behöver inte ge dem 20 000 eller 30 000 eller 50 000 i månaden så de kan spela golf. Nej, det menar jag inte. Men man ska ge dem ordentliga möjligheter att utvecklas som fotbollsspelare.
Men ett konkret tips, längre samkönade verksamhet.
Ja, det tror jag för. Mm. Och det gäller överhuvudtaget i barn- och ungdoms... Vi gör det alldeles för lätt för oss. Och de skillnader mellan pojkar och flickor som finns inom barn- och ungdomsförbund, barn- och ungdomsverksamhet. Alltså de är oftare än man tänker, så är de länkade till den här väldigt oproblematiska uppdelningen. Nej, men det är tjejer. Nej, men det är pojkar.
Mm. Tack, ja,
bra. Tack så jättemycket för att vi gick över tiden, men det var väldigt spännande att få höra dig.
Thomas, han, precis som Jesper, du, de här forskarna, de kan prata dem. De kan skriva, de kan prata. Vad kul att lyssna på.
Det har vi faktiskt konstaterat förut, att det är väldigt stor skillnad på vilken typ av person man intervjuar den här podden, om man intervjuar en person i professionellt syfte eller i liksom privat syfte. Och det är inte alls konstigt, men en person i professionellt syfte är ju kanske mer van att prata om sitt ämne, och oftast om man jobbar med det så är man ganska engagerad i det, så det är mycket information och mycket som kommer ut.
Mm. Det är ett väldigt intressant ämne som jag har faktiskt funderat på mycket. Jag har även varit en del av den här elitsatsningen, både positivt och negativt. Att jag spelade både hockey och fotboll när jag var ung och blev till exempel inte uttagen till det här häftiga Halmstadslägret, alla bästa 15-åringar för att åka en sommar, och kände hur det var att inte bli uttagen där, och samma sak, blev precis petad i TV-pucken, men året efter så blev jag uttagen i en annan turnering. Så jag har känt på båda sidorna liksom, hur det är. Men det är som sagt, alla historier är individuella, så vi kan inte dra några slutsatser. Men det är klart att det jag kommer ihåg som 14-åring och 15-åring, att det alla pratade om i skolan var vilka ska bli uttagen till Halmstad, vilka ska få åka ner dit och träna med de bästa i Sverige och få lite extra träning och sådana saker.
Låter väldigt hetsigt.
Ja, det var hetsigt. För mig och jag liksom, i mina värderingar är att jag liksom tror att det här är, det finns en risk att många blir väldigt besvikna. Alltså, och kanske det är så besviken att man kanske slutar med sin idrott. Och det är väl det som är grundproblematiken i elitsatsning.
Ja, att det är det som verkligen är den mest problematiska effekten av det.
Ja, och det som är så synd, och det som vi pratar om i våran podd om idrottens betydelse för samhället. Och det finns ju massa positiva betydelser. Och då vill man ju inte att personen ska sluta, för då får man inte de här. Och sen om det leder till högre spets, det tror jag låter vara osagt, för att det, när man läser alla de här teorierna, vi ska prata lite om till exempel om det belgiska fotbollsundret som jag pratade om förra gången, så klart att en professionell verksamhet och bra utbildning och sånt leder ju till utveckling. Så att det behöver inte vara motsatsfullt, men det kan ju också leda till att om det är bara vissa som får ta del av den här, att de som känner sig bortvalda inte fortsätter. Och då får man aldrig reda på vilken utveckling de personerna skulle kunna haft. Det är väl det som är kontentan. Så vi lägger väl ingen värdering i om det är den bästa stegen för de bästa. Utan mer, vad är de som inte är riktigt så långt fram när de är unga? Hur påverkar det dem?
Nej, precis. Det som det handlar om är just att det blir just en selektering. Att de som är bra, som du säger, kanske får den bästa utbildningen. Men det finns så många fler som skulle kunna bli bra också. Och de glöms bort. Eller försvinner bort på vägen här.
Och då är jag nästan frågar, vad är syftet? Jag vet att du var inne på det lite kort på intervjun när vi pratade om det. Alltså, vad är syftet med idrott?
Mm.
Alltså, är hela tiden syftet att skapa framtida landslagsmän och kvinnor? Eller är syftet att göra en god samhällsinsats och låta så många som möjligt? Det är också väldigt svårt, tycker jag. Alltså, det finns olika agender för de här.
Ja, och det tycker jag känns så här, bara på de personligheter som vi har träffat i podden genom året, så kan jag tycka att det här är ju subjektivt. Alltså, även om man säger att ett förbund eller en organisation har ett uttalat syfte att det är det här vi främjar med vår verksamhet, så känns det ändå som att i förbundet eller i organisationen så finns det ju olika personligheter som är där av olika anledningar, privat eller personliga anledningar, som såklart också får en påverkan på organisationens syfte.
Mm.
Ja, det går ju inte riktigt att komma bort ifrån. Alltså det här är, vi pratar ju om människor, vi pratar inte om robotar.
Nej, men tänkte på, jag är så intresserad i idrotten liksom, men förekommer inte liksom en tidig selektering eller elitsatsning även utanför idrottens värld? Alltså, hur tänker du på det här? Alltså, det finns elitskolor, eller nu börjar man söka på sina betyg när man ska in i gymnasiet. Vad är det för, är det någon skillnad då kontra idrott?
Alltså grejen med den är som skolväsendet ska vara uppbyggt i alla fall, sen är, kanske inte det stämmer i realiteten, men det är ju att alla ska ju få komma in till den skolan. Du kan ju inte komma in till den skola om du, även om du har dåliga betyg. Så det finns ju alltid en chans. Däremot så ska det ju vara så att de som är bra kanske går tillsammans. Ja, det är ju fri när jag tänker efter. Om alla ändå hade haft samma utbildnings... Alltså om det är samma utbildningserbjudande, spelar det ingen roll om man går med någon som är dålig eller bra.
Nej. Så det är ju... Alltså det är därför jag tycker att det här är så otroligt komplext. Liksom. Mm. Alltså, så att det går liksom inte. Det är såklart liksom att, tror jag, att en nivåanpassad utbildning. Alltså man måste möta varje individ där de är. Sen tror jag att man kan göra det till exempel i ett klassrum eller på ett fotbollsplan. Man kan bedriva en typ av fotbollsträning på ett hörn på en fotbollsplan. För de som ligger lite längre fram. För de måste bli utmanade precis som man får en annan mattebok. Om man är lite snabbare. Så att man inte blir uttråkad om man är långt fram och läser samma tal. Och det tror jag att man kan göra. Men jag tror att man, alltså nyckeln i det här tror jag är väldigt mycket pedagogik. Att inte skilja på grupperna. Att gruppen kan vara tillsammans, men man kan lösa olika uppgifter på en och samma plats. Vilket, då tror jag att man kanske förhindrar den här känslan av att man blir bortvald eller att man inte räcker till. Utan jag har någon tro på att får man en utmaning som passar liksom för en själv, då... Det är då man får maximal motivation lite grann.
Ja, det tror jag definitivt. Men sen tänker jag också, det är också stor skillnad på att ge en person eller ett barn som är ligger lite längre fram i utvecklingen, till exempel i matematiken, och ger dem mer utmanande uppgifter än någon annan, än att peta folk som är för dåliga. Alltså, man kan ju fortfarande hjälpa till att utmana dem som har det för enkelt för vissa saker, och det kan man göra även i fotbollen, men man kan ju fortfarande inkludera dem som det inte går lika bra för.
Verkligen, och hitta olika sätt för det.
Ja, det är det idrottsvärlden gör, det är ju att man liksom, folk som inte är bra får sitta på bänken eller inte får åka på läger och så vidare.
Mm. Och den, och det där är ju det som kanske är den enklaste delen i den här diskussionen liksom, att ska en 11-årigt lag, fotbollslag, tjejlag, om de spelar en cup, ska de bästa spela i slutspelet då när man är 11 år? Och jag bara, min personliga åsikt är att nej, där måste ju alla få spela. Sen när man bedriver, och sen måste man hitta en träningsutveckling. Om vissa vill träna mer så ska de ju få träna mer. Men alla har rätten till det. Och sen måste man kanske få träna på olika saker. Men att sätta barn på som att inte få vara med, det tycker jag, alltså det gör ont i mitt hjärta faktiskt.
Ja, men grejen är också den att när barnen, de barnen som inte... Alltså, när det uppstår en sån situation att det kanske är slutspel och en tränare då säger att alla ska få vara med och spela det här, för att vi vill att alla ska vara med i slutspelet, då måste man ju också vara extremt tydlig med att förklara att vi gör det här för att vi ska liksom, det viktigaste är att alla får vara med och att det är kul att liksom, alla känner att de kan bidra snarare än att de ska vinna. Men tränare pratar ju alltid bara om att de ska vinna. Mm. Förstår du? Alltså, om man då blir det lite fel strategi. Det viktigaste är att vi vinner den här matchen nu, men som en åtgärd för att vinna den här matchen så tar vi också in alla, även de som är dåliga. Då blir det det blir liksom fel.
Håller med. Alltså därför var det jätteintressant. Alltså redan nu i veckan här, 23 november, så var det en stor artikel i DN och Anna om att innebandyförbundet, som ett ungt förbund, de har lanserat en kanadensisk modell med syftet att fler ska få fortsätta idrotta. Och det handlar väldigt mycket om att de har sett att många slutar på grund av att man inte får spela av kupper eller att man inte blir uttagen i distriktslag när man är 15 år. Så att de har försökt ändra hela strukturen till att idrotta för att det är roligt. Och ta bort det här elitlaget när man är 15 år. Och utbilda alla ledare som handlar om individens utveckling. Och det är ju, kan man tycka så här, wow, kommer det nu? Att det kommer tidigare, men den får ganska stor publicitet. Men på ett sätt känns det ju ändå självklart. Men de vågar byta mönstret, och även elittränarna diskuterade. Förbundskapten fick bli kommenterad och han sa, jo men hur påverkar det dig? Du får inte se den bästa 15-åringen. Nej, men jag tror att bredd föder elit, sa han. Alltså, om fler spelare fortsätter innebandy, så när de blir tillräckligt moga, och då ser vi liksom när de blir äldre vilka som vill satsa. Så att, ja, det är en det kan man läsa lite mer om. Det är en spännande satsning. Och syftet handlar ju faktiskt om att fler ska idrotta. Och det är det som är en av de stora betydelserna att få fram.
Ja, precis. Men det handlar ju om att ändra ganska en stor liksom värdegrund hos många människor. Att syftet inte längre är att vinna. Och jag tänker så här, vi var inne på det intervjun, både föräldrar och ledare. Det känns som att, jag vet inte, det här kanske är min fördom, men jag tycker mig fortfarande se att det finns väldigt många föräldrar som liksom skryter om sina barn och deras prestationer i idrottssammanhang och liksom går och följer sina barns matcher för att se dem vinna och typ står och skriker på dem när de inte vinner. Mm. Alltså, så länge man har den attityden och så länge tränarna ser att de blir viktigast är att laget vinner, då går det ju inte att ändra det här.
Nej, jag tror det är spot on. Citat för den här, däremot tycker jag den är kul, den här Kanada-modellen. Citatet är: det viktiga är att en elitsatsning är ett aktivt val från den egna idrottaren. Det vill säga inre motivation är helt avgörande. Och det är det som Thomas pratade om. Jag jämförde ju Zlatan, men kanske även om vi försökte ta in Lotta. Men att man ska kunna få träna mer om man känner för det. Mm. Att det måste komma från själv. Mm. Och det tror jag är så jäkla sunt. Och det är väl det som är, jag pratar lite om det belgiska fotbollsundret. Belgiska fotbollsförbundet gjorde om hela sin modell. Och det här är en balans mellan professionalism. Alltså de har en extremt genomarbetad utbildningsmodell. Så de har analyserat hela Belgien, Frankrike, Holland. Alltså de tar de bästa utbildningsdelarna och lagt in i sin fotboll.
Men utbildningsdelarna från alla olika områden också?
Ja, så att det handlar ju om professionalism. Men i det har de också tagit in att det handlar om att sluta tävla. Precis som du säger. På unga år så måste spelarna sluta tävla. Det handlar om utveckling. Så att då har de byggt det. För därför tror jag inte det är svart eller vitt. Det handlar inte om att vi ska ge bättre träningsmöjligheter eller att fler ska kunna få träna ofta de vill det. Utan det är att ta bort det här tävlingsmindsetet som du har på. För att, alltså utslagningsmomentet. Tävling kan man göra på träningarna. Det kan ju alla göra. Man kan ju träna med sig själv hela tiden och bli bättre. För det tror jag många brinner för faktiskt. Så att det är inte farligt att träna om det inte är utslag i min bedömning. Så den modellen handlar ju jättemycket om det. Och Belgien har fått sån enorm utveckling i sin fotboll. Så att det professionella, som ju många förbund gör jättebra. Men in med det perspektivet att det handlar inte om att vinna matcher. Det handlar inte om att de bästa måste vara på plan. Utan då tappar man jättemycket engagemang.
Det roliga var ju faktiskt att jag har ju alltid varit en tävlingsmänniska. Och sen så kom jag ihåg när vi började jobba tillsammans, du och jag, för flera år sedan. När vi jobbade med försäljning. Eller vi jobbade med en organisation som jobbade med försäljning. Och du sa till mig så här, men jag tror inte på att liksom titta så mycket på resultaten. Jag tror mest på att titta på att våra säljare mår bra på, alltså mår bra under dagarna. Att de utvecklas, att de utmanas fast liksom på ett positivt sätt. Och då kommer resultaten, alltså deras försäljningssiffror, komma som en positiv följd av det. Mm. Man behöver inte fokusera på resultaten hela tiden för att det blir bara stressande och hämmande. Och då var jag lite skeptisk mot det. Men de senaste åren så känner jag att jag är mer och mer där. Alltså och det är ju lite samma sak egentligen.
Och bara för att inte missförstå mig då. Alltså jag tror liksom att det handlar om att vissa då behöver liksom en utbildning för att utvecklas. De kanske i det behöver en liksom liten utmaning, som de kallar en tävling. Men jag tycker inte att det behöver vara en lista på den bästa säljaren ska vara högst upp och den sista längst ner. Det tror jag blir yttre motivation. Men om jag kan hitta en annan utmaning för den bästa säljaren som är extremt tävlingsriktad, alltså lite upp, men den tävlar med sig själv. Det tycker jag är en stor skillnad än att tävla med andra för yttre. Jag har vunnit, jag ligger på toppen av en lista. Men tävlingsmoment är däremot en av grundpelarna i idrott. Så det tror jag man inte ska. Det tror jag är en jättestark motivationskraft. Men det är hur man tävlar jag tycker man ska diskutera.
Ja, för tävlingsmomentet handlar ju egentligen om att, alltså, om man tävlar med sig själv och ja, sina tidigare resultat, så handlar det bara om att man ska se en utveckling. Och det blir man ju extremt starkt utav.
Ja, så det vill vi inte, ta upp. Det är inte det som Thomas pratar om. Men det tycker jag också är intressant. Alltså man ska liksom prata om vad förbundet har gjort. För det är ju faktiskt så att både på, det är det han säger, alltså att både de här ungdomarna som har varit med ungdomslandslag, det är många av dem som är i A-landslaget. Så att det är inget snack om det. Det är inget snack att utbildningen är dålig. Det är en jättebra utbildning. Det handlar om att man vet inte, beror det på att de är, vad hade hänt om alla andra varit kvar? Mm. Nu har de försvunnit? Hade liksom slutresultatet varit ännu bättre? Så att det är den diskussionen som är så, ja, man vet ju inte, men den är spännande. Och jag tror att den här diskussionen kommer att fortsätta. Men jag hoppas verkligen liksom att om folk kan lyssna nu på Thomas och känna ändå så här att vi måste sluta handla om att vinna matcher när man är ung. Och tills man liksom är på elitnivå, då är det ett tydligt uppdrag. Annars handlar det fasen om att ha kul och utvecklas i sitt och delta.
Precis.
Det låter klyschigt ju, men det jag tror verkligen det.
Jag tror också verkligen det, för att, och ännu mer för att vi ska få in fler barn att vilja börja idrotta. Jag menar, det finns ju folk som står utanför idrottsvärlden på grund av att de inte klarar av eller liksom, tycker att det är kul att hålla på och tävla med andra hela tiden. Men de behöver vi få in på grund av alltså, hälsoskäl. Så att...
Ja, men det, som sagt, men fundera gärna, ni som har lyssnat på det här. Det går att prata annan ämnet, men vi kanske ska släppa det där. Det var ett långt avsnitt med Thomas också.
Det var väldigt långt avsnitt, och det var ju för att han var så extremt passionerad och engagerad i den här frågan.
Ja. Vi passar ändå på att tacka Elitfotbolldagen som hjälper oss att kunna genomföra den här podden som en vår samarbetspartner.
Precis, och sen så blir ju nästa avsnitt kommer ju bli rapportering från Kenya. Det blir spännande. Det måste ni höra på. Då kommer jag och Per vara i Kenya och besöka en skola där. Som också använder fotboll som medel för att förbättra för unga tjejers utbildningsverksamhet, eller hur?
Verkligen. Vi ska väl sätta kanske lite pricken över i här på idrottens faktiska betydelse för samhället. Så att nu
rundar av året med vår främsta fråga.
Ja.
Men det får bli nästa avsnitt då. Och så får du lycka till på med vad du ska göra just nu då. Det verkar lite hemlig av det, men...
Ja, lite bråttom. Nu springer vi.
Okej.
Okay. Hej på er.
Hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.